Podplay.
Välkomna till veckans spaning med mig Anna Ginghede, Lena Ljungdahl och Meta Broddare.
God morgon, ja. Anna Ginghede.
Ja, god morgon.
Det här är helt barockt.
Ja, det var just ordet. Barockt är vad det är. Aldrig förr har en podd spelats in i sån arla morgonstund som just denna.
Och så här, om man ska blotta sig själv lite. Min hjärna fungerar ju överhuvudtaget inte innan lunch.
Nej, men du och jag är ju som två flaskor ketchup så här dags. Det går ju inte. Vi är ju natt, men nu behöver vi podda efter midnatt.
Ja. Ja, jag satt ju på och jobbade till... Vi var på konsert igår. Och sen kom jag hem och tänkte, nu... Hur många gånger har man inte tänkt tanken så här? Nej, men nu ska jag inte starta någonting. Jag ska inte starta något projekt nu.
Jag går direkt och lägger mig.
22:30. Mm. Jag går direkt, för att jag ligger liksom back på sömnkontot. Mm. Det finns inget sådär som har deadline i natt. Så här, går och lägger. Nej, zoop, så är klockan 2.
Men det är ju någonting med den där tidsgrejen då. För då tänker man så här, men gud, här har jag ett fönster nu. 1,5 timme åtminstone, som jag inte måste göra något. Och just därför så blir lusten helt sinnessjukt stor att få slänga sig över något.
Ja.
Är det med de där kickgrejerna alltså?
Ja. Jag vet inte. Och sen så ska vi nu podda, och dessutom så inte bara på ett förbestämt ämne, utan vi ska också vara mentalt spänstiga och slå på volley.
Mm.
Så att vi säger väl nu redan från start, tack och förlåt för en ganska kort och tyst veckans spaning.
Tyst podd.
Med många olika såna här gutturala ljud som... sådana. Alltså jag känner, vad kroppen kan...
Är inte det ändå ett unikt poddkoncept? Och dinga tyst. Ut den tysta podden.
Men finns det inte redan någon sån här, men finns det inte redan någon släpig snubbe typ så här, somna med Göran eller något där han väser ur sig olika ord?
Just det, Göran snarkar in 1,5 timmars ljudmaterial som man får
vi får väl se om vi kan lyckas så att säga jobba upp oss själva i brygga här under hennes spaning.
Ja, det tror jag nog.
Eller om det blir en klassisk flatline. Anna. Nu ska vi se här. Det där var kanske lite för internt, men...
Nej då.
Anna har legat väldigt mycket på sjukhus.
Ja.
Och varit, så att säga, stad i dimma. Och
stad
pratat
i
med
rus.
Sin egen...
Ja.
Ja. Och sen när hon pratar med sin egen mätarställning.
Ja, men det är ju ändå något... När man har sånkats ner så mycket av narkotiska preparat så att EKG-maskinen larmar för att man glömmer att andas. Alltså det är ändå något slags lågvattenmärke.
Ja, men det har vi inte alla varit där?
Jo, det tror jag. Många.
När man ligger på uppvaket och någon sitter och nyper den på insidan av armen. Ja. Ljungdahl, andas nu.
Ta ett andetag nu, Ljungdahl.
Men ska vi släppa fram och se om hon får igång oss?
Ja, Gert.
Bring här kommer her. Hon! Meta Broddare.
Kära damer. Den här gången kommer ni att få reda på redan från början vad ni ska spana på.
Mm.
Ni ska få spana på temat oväntade personer.
Aha.
För inte så länge sedan, i sommarlovets sista skälvande minut, befann jag mig en dag på Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm tillsammans med en förhållandevis nybliven tonåring och tonåringens mor, och dessutom ganska många andra barn i olika storlekar som inte hörde till vårt sällskap men som ändå var där, därför att det är sånt som barn gör är på Naturhistoriska riksmuseet. Små barn stolpar omkring, rycker i olika skeletterade material. Större barn rycker i varandra, knuffar in varandra i olika figurer som ska föreställa en troglodyt i papier-maché kanske.
Vadå?
Eller en valbard.
Troglodyt, vet inte vad
jag det. Var också där, bland valbarder och troglodyter. Och kände mig helt enkelt som en alldeles vanlig, svennig museibesökare. Men så lyfte jag blicken från en av de här jättemärkliga vaxfigurerna som ska föreställa neandertalare. Och tittar istället in i ögonen på en livslevande neandertalare. Det jag ser är en man som går runt där inne. Och han har på sig en t-shirt på vilken det står med vit text på svart botten. Smoke meth, beat whores and hail Satan. Det står det. Stora bokstäver mitt på hans t-shirt.
Men
då tänker ju jag genast så här att det är ju ett budskap som man får ha på en t-shirt. Men frågan är
just det.
Om det känns helt bekvämt för alla föräldrar där inne som får förklara hela tiden. Vad betyder smoke meth, beat horse och hail Satan, mamma? Vad betyder det? Jag fick också ha ett litet samtal om det med den nyblivna tonåringen. Om varför man har en sån tröja på sig.
Jag hade velat höra det samtalet.
Sen så går vi vidare bland valbarderna och kommer till en familj som består av en mor, tror jag i alla fall, och en far. Och ett barn som är så pass litet så det sitter i en liten barnvagn. Och mamman har på sig en klänning som är en, kanske någon H&M eller någon Big Bock eller någon sån här sak. Det är en grå, lite så här t-shirtaktigt material. Men den är så tunn. Den är så otroligt tunn. Så där uttvättat billighetstunn som bara en sån kan vara. Så när hon vänder sig om och rullar iväg sin lilla barnvagn, så det enda jag kan se är stringtrosan.
Nej.
Och BH:n rakt genom klänningen. Och då tänker jag att det finns nog ganska många föräldrar som också får förklara för sina barn där inne varför det går runt en tant i stringtrosor och BH inne på museet. Och det här är ju temat. Oväntade personer på museum. Alltså oväntad i en viss kontext. Och jag undrar vad ni har för förhållningssätt kring det här med oväntad i en viss kontext. Har ni själva varit en oväntad person i en viss kontext någon gång? Eller har ni upplevt oväntade personer i vissa kontexter? Det skulle jag vilja veta. Ha det gött! Bye!
Men alltså, kan vi inte bara först och främst reda ut, vad är en förväntad museioutfit?
Alltså, de här...
Vad har du?
Vad jag ser honom framför mig.
När du ska gå på
om någon anledning så ser jag också framför mig att han hör ihop med hon med småbyxan.
Ja, men det
är
skulle...
de inte det perfekta paret?
Jo, men om det vore så skulle det på något sätt vara lite trösterikt. För då skulle man ju tänka så här, kaka har sökt, maka funnit
det
varann.
Finns en lock för varje kastrull.
Ja. Men alltså...
Jag vet inte, men ett, jag hade jättegärna vilja höra Metas förklaring till nämnda tonåring som, eller barn som hon var med. Och jag gör en direkt koppling till när jag med min son hade varit, när han var, låt säga 4 kanske. När vi kommer tillbaka till vår bil i ett parkeringsgarage och det sitter en jättestor flyer på vindrutan. Som han, jag ser på långt håll vad det är och jag ska försöka i stealth mode få bort den innan han ser den för att jag ska slippa ta diskussionen. Det är ju en det är en flyer från en klubb så att säga, lite mer ekivoka. Du vet de här som brukar det, och han tittar på bilden och så säger han så här, han säger 2 saker. Hon verkar frysa. Och en andra sak, han säger så här, varför står hon så vingligt? Hon ser ut som att hon håller på att falla. kall. Och det gav liksom, det var en brygga in i en värld som jag inte ville att min son skulle behöva träda in i 4-årsåldern.
Det förstår jag verkligen. Men för jag tänker så här, det behöver ju inte givet vara så att säga fel person eller en oväntad person på en viss plats. Det kan väl helt enkelt vara så att man bara har gjort en förbannat dålig research. Jag tänker på i somras här så var ju vi på Liseberg, jag och familjen.
Mm.
Och det var fantastiskt många, alltså döm om min förvåning. Alltså när man står då i kön till uppskjutet, eller vad heter de, atmosfär och flume ride och allt där. Och väntar då på ett uppskjut eller något. Och så står man då bredvid folk, främst tjejer, i heels. Och mer eller mindre nattklubbsklädsel. Alltså som om de ska gå, som om de är på nattklubb.
De ska på lokal.
Det måste ju vara så fruktansvärt opraktiskt att ha en liten miniskirt på sig och få ett uppskjut, så att säga. Det kan inte vara bekvämt.
Det kanske är mer ett skjut de väntar på.
Ja, men man undrar ju. Och då tänker jag så här, är det bara liksom att du inte har tänkt hela varvet runt, eller?
Mm.
För det finns ju paralleller till de här museioutfitsen som Meta beskriver. Så här, är det lämpligt eller är det praktiskt eller vill jag förete ett sånt här, en sån här outfit på ett museum?
De kommer ju från och med nu och för evigt liksom har bankats in i min järnbark som troglodyten.
Ja.
De som är på liksom, den här klassiska oväntat besök med Gevalia. Ja, tänk om det faller ner en troglodyt i en ful tischa. Man blir ju förvånad.
Ja.
Det kan du ju liksom inte...
Nej, men verkligen. Verkligen.
Hon ställde en fråga, låt mig bara börja där.
Mm.
Har ni själva varit en oväntad person? Jag skulle väl säga så att mitt väsen är en oväntad person. Ett, jag har jobbat som spanare under många år.
Mm.
Mitt jobb är att lista ut vad som är den förväntade personen och bli den.
Mm.
Alltså, är jag joggare? Är jag stalltjej? Är jag stressad?
Mm.
Mår jag illa? Är jag en polsk lastbilschaufför?
Mm.
Vad är den förväntade tempot, klädseln, rekvisitan? Och som gäller att hamna mitt i prick.
Mm.
Så att jag har ju ägnat hela min karriär åt det här fenomenet.
Just
fast
det.
Bakvänt kan man väl säga. Men nu när jag inte är där så skulle jag säga att jag är nästan alltid en oväntad person, har jag kommit på. När jag kommer till platser, oavsett om jag ska vittna, föreläsa, vara sakkunnig, expert och så vidare, så får jag nästan uteslutande alltid ett höjt ögonbryn. De såg den inte komma.
Nej.
De förväntade sig en annan ålder, kanske ibland ett annat kön, en annan klädsel, en annan typ av PowerPoint-prestation, därför att man håller på med krim, säkerhetsspecialist, skolsäkerhetsexpert och så vidare. Så att jag tycker att jag nästan alltid är en oväntad person i extremt många kontexter. Det är svårt att stoppa ner mitt fack och så vidare. Däremot använder jag ju den vetskapen. Det tycker jag själv tycker att det är bara positivt. Fy fan vad deppigt att alltid vara en väntad person. Jag själv tycker att det är härligare med människor som är oväntade. Så att jag ser det som något positivt och det brukar bli bättre. Men när man sätter sig i rättssalen, en domare, en rådman tittar ner sina papper och tittar upp. Och så bara, man ser hur han kämpar med, vänta det står här i pappret att det ska vara kriminalkommissarie Ljungdahl som ska avlägga vittnesmål. Och så tittar han upp, och så tittar han ner, och så tittar han upp. Och då ser jag så här, men kämpa hjärtat, kämpa. Innan poletten rimlar ner så här, jo fan är mig, det kan nog vara så.
Ja, men alltså,
det är kul.
Jag förstår vad att du känner och upplever så, och jag tror du har rätt. Jag känner och upplever inte det alls lika ofta som du. Och det beror väl på att jag kanske då har ett helt enkelt en tråkigare och mer strömlinjeform.
Nej,
jo, men min appearance är inte lika, så att säga, utstickande som din är. Du har ju en uppsyn
Anna Ginghede, som är spolformad.
Ja. Nej, jag vet inte. Alltså, jo, men jag kan fatta att, för det här handlar ju om att nu är vi inne lite på temat så här, yttre iakttagelser och våra fördomar kontra det inre.
Ja.
Bara det faktum att du har gaddningar över hela kroppen, du har ditt långa ascoola hår, du har dina skarpa ögonbryn, alltså du har ju en appearance som är ganska
du har ju ditt
vass.
mitt resting bitch face.
Ja, så att säga. Dessutom. Ja. Så, ja. Alltså, men förstår du vad jag menar? Alltså, ja. Att när jag dyker upp i rättssalen så är det inte jättemånga som höjer på ögonbrynen och funderar på, men vad gör hon här? Den här människan.
Vad intressant. Men egentligen då, det här är ju intressant för att i för sig, det är väldigt få personer som har genom åren trott att jag har varit polis. Även om jag har sagt att jag har varit polis så är det ingen som har trott mig. Så det är en fördel när man ska jobba med spaning.
Verkligen.
Att de bara, nej. Å andra sidan så hade det hade varit positiv om så att säga insidan och utsidan höll, för att det är då det, jag har ju lyckats uppenbarligen, men jag har ju behövt jobba emot någonting, att jag sticker ut, och ibland så är det bra att sticka ut, ibland är det inte bra, men jag har ju uppenbarligen, eller så här, som spanare så får du ju jättegärna sticka ut, bara inte du sticker ut åt det hållet där folk tror att du är polis. Du får ju men, det är svårt att vara osynlig.
Ja, men och det, jag tänker att det borde vara precis tvärtom, att du inte alls har behövt jobba emot så mycket. Det har ju snarare varit en stor fördel för dig i din yrkesmässiga tillvaro, och du har ju också så att säga fått ett acknowledgement för din yrkesskicklighet. Så att vad som är hönan, vad som ägget är svårt att säga. Men...
Och får jag bara säga, avsluta det, det här med att jag själv är en oväntad person. Det ultimata kvittot på det är ju att jag inte bara vid ett tillfälle utan två har blivit inkastad i glasburen på arresten Södermalm. För att stationsbefälet är helt övertygad om att jag är den som på något sätt ska frihetsberövas. Och den jag kommer in med, någon gammal kola, stekare eller vad det nu är. Är liksom någon form av dålig civilpolis.
Är det
sant? Papp. Ja, det är det ultimata kvittot på att både att man har lyckats, men också att man är en oväntad för det.
Ja, men verkligen. Alltså jag kom direkt att tänka på en anekdot där jag själv kände mig otroligt oväntad i en viss kontext. Och det var så att för ett antal år sedan så hängde jag lite grann med Leif G.W. Persson. Och Leif vill gärna bjuda stort och flott och fint. Och vid ett tillfälle så ville han bjuda på middag. Så var jag och en tjej till och Leif. Som var på teatergrillen åt. Och det här kom som ganska otippat. För att jag var egentligen i Stockholm för att hänga med den här andra tjejen. Och hade inte alls räknat med att gå på teatergrillen. Så jag hade typ trasiga jeans och någon tight topp typ på mig den här kvällen. Jag var inte liksom så här, jag var inte fancy om jag säger så. Men plötsligt då när vi sitter på grillen där så säger Leif, jag vill gå vidare. Jaha, var ska vi gå då hade du tänkt? Vi går till Noppes. Och då hade ju Noppe Levenhaupt en liten klubb, där kungen, du vet, kungen och kanske till och med var där kaffeflickorna befann sig. Det är alltså som att kliva in som i en garderob, som i Narnia. Du kliver in genom en väldigt modest dörr och in och kliver in som i en helt annan värld. Det är som en dimension som du aldrig har kunnat föreställa dig. Och där stod ju då för det första två frackklädda herrar och släppte in, och Leif var välkommen, för han hade minsann ett medlemskort och ett medlemskap i den lilla klubben. Mm. Och han fick ta med gäster minsann. Där inne var ju då människor som inte hade någonting annat än liksom högtidsklädsel på sig. Det var långa klänningen och det var det uppsatta håret i en vacker, ja men du vet. Och där stod jag då i en jävla H&M-jeans.
Ja, man hittade i grovsoporna.
Svarta pumps och någon... Och det sjukaste av allt var att dagen efter den här surrealistiska upplevelsen så skulle jag hem till Örebro och arrangera ett 4-årskalas för min son. Så jag kliver då från den här 2000 kroners kvällen till att rigga ett 4-årskalas på Boomvision. Sån oerhört märklig kontrast. Där kände jag mig löjligt oväntad i den miljön, kan jag säga.
Ja.
Kul minne, men väldigt
För övrigt, Meta är ju generellt en ganska oväntad förlur. Det är ju väldigt många som blir konstant förvånade. Också förvånad att hon är på museum med en tonåring. Men Jag var en gång på Skansen, det här är jättelänge sedan. Står precis innanför entrén med mitt barn. Och in kommer en kvinna. Hon har på sig någon form av noppig tunika. Mm. Ja, du ser henne framför dig. Men hon har två barn. Jag skulle säga att den ena är i 4-5-årsåldern. Mm. Och den andra är kanske runt 7. Mm. Båda barnen har på sig sele.
Jaha.
Och koppel. Alltså hon går och håller två så att de... koppel till sina barn. Som en sån här som man själv, som livsfarliga människor har när de ska lära sina barn att åka skidor.
Ja.
Det är ju ett dödsverktyg i skidbacken. Ja. Att snöra fast sin unge i ett snöre och sen åka. Det är ett dödsverktyg. Mm. Sluta med det. Nåväl. Sån hade hon på båda sina barn. Så de går alltså in på Skansen och det blir en sån uppståndelse för alla tittar bara, varför går hon runt med sin 7-åring i koppel? Barnen verkar inte tycka att det här är oväntat för de traskar på och hon drar där bakom. Nej men det ser ut som ett fyrspann.
Ja.
De är liksom för stora ändå på snöret. Det här är ett jävla ovett. Jag förstår inte riktigt grejen. Man kan ju fundera liksom på, är det hon eller de som har någon form av funktionsvariation? Men alltså, vad händer? Men det var en jävligt oväntad sinne, ja. Eller ögonblicksbild.
Ja, men återigen, då är det ju egentligen inte kanske den oväntade personen, utan det är ju mer den oväntade parents. Jag tänker ju, historiskt så har vi ju några exempel. För övrigt så tycker jag ofta när kungen intervjuas i alla tänkbara sammanhang så känns han oväntad. Bara, det är bara en sån här övergripande reflektion. Han känns aldrig riktigt bekväm i olika kontexter.
Nej, men är inte varje situation för kungen helt oväntad? Ja. Är det inte som att man bara har släppt ner en knappnål i någonting? Men, det är som att han aldrig någonsin vet vad han är,
nej,
eller varför.
Men, eller hur? Men jag tänker också på personer som till exempel Bert Karlsson. När han klev in i maktens övre korridor, så att säga. Det var väl ändå en oväntad person i en viss kontext. Var det inte det?
Ja, det tycker jag. Det tycker jag verkligen.
Och det finns fler exempel än så, tänker jag.
Ja.
Ja, men... Jag vet inte, jag inser att det handlar ju, återigen, jag väger ju in en människas appearance och yttre.
Ja, men det är väl det enda vi kan läsa när vi kommer in i en situation. Det är väl något yttre. Ja.
Ta bara vår förra statsminister, Svetsan. När han glider in i The White House och ska föra sig i en fin middag. Det tror jag att många skulle uppleva honom som oväntad där.
Ja. Ja, men ja, absolut. Och det är ju för att vi som homo sapiens har ju ett oerhört stort behov att ganska på dirr placera ner folk i ett tämligen korrekt fack i våran hjärna. För att om inte våra amygdala hade liksom förmågan att säga, har du en sån, det är någonstans där den första urskiljningen, huruvida är du ett hot mot mig eller inte.
Mm.
Så att vi har ett behov av att placera in folk i fack. Men människor tycker ganska illa om att bli placerade i fack, framförallt i fel fack. Och jag kan ju tycka att vissa människor har ingen aning om vilket fack de oftast placeras ner i. För det här kan jag tycka... När jag pratar med människor eller iakttar eller utbildar människor i spaning och så vidare. Så tycker jag att människor lite för ofta blir genuint förvånade över vilket fack som jag och andra oftast placerar in. Och det måste man ju verkligen veta. Mm. Det behöver inte definiera dig som person, det behöver inte vara korrekt och så vidare. Men om man inte ens vet att när du är helt avslappnad, då ser du väldigt arg ut. Bara en sån information... Mm. Om man ska, du vet, ledningscoacha en chef.
Mm.
Du ska veta att när du är rakt upp och ner i den klädseln och så som du ser ut när du är avslappnad, du ser extremt barsk ut.
Mm.
Det kan du använda till din fördel när du vill, men du kommer också behöva jobba emot det för att om du vill framträda dig liksom på ett annat sätt.
Mm. Mm.
i den kontexten som jag ser ut så tror folk att jag är med AFA, plankar på tunnelbanan och lyssnar på mörk musik och dricker te med tvåhandsfattning. Ja, hälften är rätt, men nej, jag är inte med AFA och jag plankar inte på tunnelbanan. Men jag vet om vad jag kommer med för paket. Mm. Och inte bara så här, det är inte jag. Nej, men du bör ju veta om, ungefär som att är du på en rejfest och har stoppat in linser med jättestora pupiller, ja, då kommer du mest troligt bli tagen för en person som har tagit en hallucinogen drog på platsen.
Fast man, jag gillar ju
ändå, man behöver veta.
Ja, men jag gillar ju ändå det här. Det är ju coolt ändå. När sen poletten trillar ner hos de här som har haft en annan föreställning, då kan ju du bara så här, fy fan vad jag äger. Jag tänker också på en av Sveriges absolut coolaste personer, han Micke Dahlén, professorn i ekonomi.
Ja, ekonomi, ja.
Alltså, det är ju cool. Inte vad man förväntar sig. Om man på pappret ser ett namn och en titel. Men så jävla
jag vet också,
mäktig
ja, det är kille. Coolt. Jag vet också en åklagare som ser jävligt prydlig ut i knytblus och vällagt hår. Men från nyckelbenen och ner så vet jag att hela kroppen är gaddad med hela Star Trek. Alltså varenda millimeter.
Ja, det är coolt.
Men när man ser henne i tv så ser hon ju ut som att hon är bankdirektör. Kul.
Ja, verkligen.
Men också så skulle jag säga att jag blir glad och jag tycker att det är fräscht när jag själv får mina fördomar uppkörda. När man får liksom dränka sitt ansikte i skammen av att man har placerat folk i felaktigt fack.
Det är
en
fräscht
situation. Jag hade tagit pissprov på en ung tjej, vi hade fått dit SOS, vi hade fått dit föräldrarna mitt i natten. Och när jag är klar med henne så ska jag ta en halv trappa upp, vi på Maria Ungdom, ska ta en halv trappa upp och knacka på dörren. Och då brukar dörren öppnas av en läkare eller en kurator eller en sjuksyrra som liksom ska in då i vårdsvängen. Och dörren öppnas av en man som är för mig så oväntad i situationen. Vi pratar lågskor med tofsar, vi pratar gabardängbyxor, vi pratar en skinnpaj. Ser du honom framför dig? En stor växtman. Jag har sett honom många gånger, men inte, alltså jag har sett den här yttre, liksom, min hjärna har sett det här förr, men inte här, inte i den dörren. Så min hjärna slår någon form av dubbelsalt och tänker, vad fan pågår? Jag nästan så här föser in flickan bakom ryggen på mig själv, som att så här,
jag ska skydda dig.
Min hjärna, och han ser ju att jag kämpar. Och så sträcker han fram handen, presenterar sig som skötare någonting. Och jag bara, min hjärna slår ju någon som
jag fattar.
Fräscht, verkligen. Man blir glad
verkligen
när man blir tilltafsad och tuffsad.
Ja, älskar.
Då var ju jag trogloditen som kom på oväntat besök.
Man blir glad, men man skäms ju också samtidigt lite grann.
Ja, men det är väl fräscht att man får göra det ibland.
Ja, jo, det är sant. Det är det faktiskt.
Aha, kul spaning.
Verkligen.
Ändå, vi kom igång.
Ja, det gjorde vi. Det tycker jag nog. Tack, Meta.
Men vad tycker du om vuxna karar med t-shirt som det står?
Nej, men alltså,
slå horor,
det är ju åt helvete, rent ut sagt.
Ja.
Jag är den första att signa upp för både åsiktsfrihet och allt det där som hör den saken till. Men det där är ju någonting annat.
Det finns en bortre gräns, menar du?
Ja, det tycker jag. Nej, men jag tycker bara, nej men så här, jag kan inte se varken det estetiskt tilltalande, det humoristiska eller på något annat sätt rimliga i att ha ett sånt plagg på sig.
Han har ju ändå gjort ett aktivt val på morgonen. Man hoppas ju att,
exakt,
så att säga, att det är han själv som har klätt på honom.
Ja, eller att det finns något i DSM-manualen som kan förklara det där valet.
Vad ska vi göra idag, älskling? Ja, vi ska på en kontext där det finns väldigt mycket barn och vi ska titta på troglodyter. Ja, men jag tycker att den här tishan,
den är här var länge sedan jag luftade.
Den ligger ju högst
känns
upp
ju fräsch i höga.
Dumheter och påhitt.
Ja, men hörni, haka på Instagram på Ljungdahl och Ginghede och häng med oss där. Mm. Där händer det massa spännande nu när vi släpper boken här om några dagar och åker ut på lite roliga grejer. Och vad har vi på mailadress?
Hej! @ljungdahl-inghede.se
Ja, där kom den. Härligt.
Jag bläddrar frenetiskt i kalendern och ser att det här avsnittet släpps alltså den 29 augusti.
Just det.
Det är 4 dagar till boksläpp.
Mm.
Det är det som händer.
Mm. Det kommer att hända.
Röverdom.
Vare sig vi vill eller inte.
Ja, det kommer att hända.
Det blir bra.
Och sen så hörs vi på torsdag. Vi har ingen aning om vad vi ska prata om då, men det kommer ju klarna för oss och ser det mer också för er. Kanske att vi kommer på oväntat besök.
Ja, så kan det bli. Jag ska ju helt oväntat åka till London i helgen. Jag kanske får lite inspiration där.
Ja.
Det blir bra.
Ska du lite jobba?
Lite Jack the Ripper kanske.
Fan, har vi inte gjort
jo,
det
redan? Jo, det tror jag. Det har vi säkert.
Nåväl, ta hand om er tills dess.
Do it. Ha det bra.
Hej då.